Radioplay.
Hej och välkomna till podden Skyldig. Idag blir det ett annorlunda avsnitt. Det blir foliehattarna på, konspirationsteorier men också lite allvar. Och vad passar bättre på det temat om inte mordet på Olof Palme?
Men vi ska inte bara vara konspirationsteoretiska idag. Vi kommer även ge lite insikt för er som inte kanske känner till det om varför Christer Pettersson blev åtalad för mordet på Olof Palme och varför han blev frikänd av hovrätten.
Och att det här fallet som vi pratar om nu faktiskt har relevans än idag och att domstolarna fortfarande åberopar det här, hänvisar till det här fallet.
Och det handlar ju bara om felaktiga utpekanden. Men innan vi pratar om fallet Olof Palme så har vi fått mycket lyssna frågor som vi ska besvara. Och en av de vanligare frågorna, det är frågan om hur blir en advokat egentligen förordnad?
Precis, och med förordnad menar vi då utsedd. Det är liksom ett juristord för att man blir utsedd till någons försvarare. Och gången är ju oftast den att antingen så får man ett brev hem på posten när man blir kallad till ett polisförhör, det vill säga du ska komma hit och svara på frågor. Eller så blir man plockad på stan och införd till arresten och där får man svara på frågor. Och då börjar alltid polisen med att fråga: jaha, är det någon särskild advokat som du vill ska företräda dig? Eller godtar du den, alltså accepterar du den som staten förordnar, som tingsrätten förordnar?
Och ibland så är de lite fula och säger, går det bra att vi håller för att utan advokat?
Exakt.
Det går väl bra, eller hur?
Och det tror jag nog ni som har lyssnat på oss nu ett tag vet att det ska man naturligtvis svara nej, absolut inte. Jag vill ha en advokat. Men om man då inte har något namn på någon, om man inte har något namn i bakhuvudet, någon som man tycker är duktig som företräden, då är det tingsrätten som bestämmer vem som ska utses. Och där är det lite speciellt numera. Förr i tiden så var det så att tingsrätterna, de kontaktade advokater som de visste höll på med brottmål och som de tyckte att var duktiga. För tingsrätten hade ju inget intresse av att utse dåliga advokater. Men sen blev de som inte hade sådär jättemycket att göra lite avundsjuka.
Och arga.
Och arga också, ja. För de fick inte lika mycket uppdrag.
Då vill jag också jobba med brottmål.
Exakt. Och då blev det på det sättet att man införde en så kallad lista. Och den här listan behövde man inte jobba med brottmål för, eller behöver man inte jobba med brottmål för att få sätta upp sig på. Så att som advokat som till exempel håller på med hästjuridik och säljer hästar över Sverige, de har kunnat skriva upp sig på den här listan.
Och få väldigt tunga brottmål, om man nu kallar det så, det vill säga brottmål där personen riskerar allvarliga straff och väldigt komplexa brottmål. Och går in i en rättssal, vet knappt hur det ser ut i en rättssal, kanske aldrig tidigare varit inne i en rättssal, och ska försvara en person för någonting som de egentligen kanske inte riktigt känner till nyanserna och juridiken kring.
Och det finns exempel på helt nybakade advokater också som kanske har varit advokater i 2 veckor som har blivit utsatta i mordmål. Eftersom den misstänkte inte har haft något namn, inte haft koll på vem de ska begära. Och då blir det tingsrätten som utser.
Och kan man begära vem som helst? Kan man begära de här stora stjärnadvokaterna som man ser på tv?
Man kan begära precis vem man vill. Sen ska man ha klart för sig att alla kanske inte har hur mycket tid som helst. Va? Så att klokt kan vara att ha lite koll på vem man begär innan. Okej, Martin, om vi då går över till vårt huvudsakliga ämne idag, mordet på Olof Palme. Kort beskrivning, Martin, vad hände och vad var det som gjorde att Christer Pettersson blev misstänkt?
Ja, alla vet ju att Olof Palme, den dåvarande statsministern, han blev skjuten en kväll i februari 1986 av en då okänd man. Och det greps ingen person omedelbart efter. Men sen så blev efter en lång tid Christer Pettersson misstänkt. Sen blev han också anhållen och häktad.
Och åtalad.
Mm, dessutom det.
Och det var Olof Palmes fru som överlevde, för hon var med där, som pekade ut honom under en fotokonfrontation, eller line-up som man kallar det, som man sett i amerikanska filmer.
Precis, och det är det detta avsnittet huvudsakligen kommer handla om, förutom våra konspirationsteorier, så kommer det handla om just det här med utpekanden. Kan man lita på någon som pekar ut någon? Är det alltid rätt? Kan man se fel? Och i det här målet, avseende just målet mot Christer Pettersson, så var det nästan uteslutande utpekanden som det här baserades på. Och det är också därför man åtalade honom. Man hade först och främst en fantombild som man tyckte, det här är ju lik Christer Pettersson. Sen visste man också att han har varit dömd för dråp på nästan exakt samma plats i Stockholm med en bajonett. Dessutom visste man att han hade varit i området. Och han blev aktuell rätt tidigt i utredningen, men det tog ett tag innan man så att säga tillät, så att säga grävde djupare i detta. Och då kom man fram till att man lät Lisbeth Palme titta på den här line-upen. Mycket var speciellt i det här Palmemålet. Man tog då Christer Pettersson, en missbrukare som såg rätt sliten ut, satte upp honom mot 7 stycken figuranter. Och istället för att ta andra kriminella eller andra missbrukare så tog man pigga, glada poliser som stod bredvid, dock klädda ungefär liknande som honom. Och den informationen som hon hade fått från början var att det här är missbrukare. Det visste man eftersom det hade gått en tid och hade fått den informationen från polisen också. Så det var den huvudsakliga bevisningen. För hon sa att jag såg vem som sköt och jag är absolut 100% säker på att det är han, Christer Pettersson. Och hon vidhöll detta också i tingsrätten och i hovrätten och var absolut helt säker.
Och i den här line-upen var det inte också så på det sättet att hon hade sagt när hon pekade ut Christer Pettersson att det ser man väl direkt vem det är som är en missbrukare av de här.
Precis, och det var ju det försvaret lyfte fram. Och dessutom kan man lyfta fram avseende hennes utpekande. Så inledningsvis trodde hon att det var 2 stycken gärningsmän. Sen så trodde hon att det var en gärningsman utan ansikte. Hon kunde inte beskriva ansiktet på något sätt. Så att de inledande uttalandet, inledande utpekandet och den inledande beskrivningen var ju inte särskilt stark. Och det i kombination med den här dåligt utförda fotokonfrontationen gjorde ju att man tyckte att det här inte värt särskilt mycket.
Men i tingsrätten dömdes han då?
Ja, av nämndemännen. Men,
och nämndemännen, det är de vanliga människorna som är med och dömer, typ juryn.
Precis. Och i det fallet, i och med att det var så stort mål, så hade man lite fler. Men nämndemännen ville döma och de 2 juristdomarna, normalt sett är det bara en, ville frikänna.
Okej. Okay. Så att i tingsrätten så litade majoriteten av domstolen på Lisbeth Palmes ord, så att säga, när hon sa att hon var säker på att det var Christer Pettersson. Och hur gick det i hovrätten då?
Där frikändes Christer Pettersson. Där kom man fram till att nej, det här är inte bevisat bortom rimligt tvivel.
Men hur kunde hovrätten skriva bort Lisbeth Palme? Alltså hur kunde de säga, hon var ju bombsäker på sin sak. Hur kunde hovrätten säga att nej, vi tror inte på henne?
Och det tror ju de flesta människor att om man säger någonting, då vet man ju vad man sett. Och då pekar man ut någon. Det är klart man talar sanning. Och man sa inte att Lisbeth Palme, att hon ljög. Man bara sa att jag tror att Lisbeth Palme tror att det är Christer Pettersson. Men hon är inte tillförlitlig. Det vill säga man kan inte riktigt lita på hennes utpekande. Och anledningen till det var att just i den här tidvarvet på 80-talet så kom det någonting, ett uppmärksammat rättsfall i Storbritannien. Och det ledde till att man då utsatte en rapport och en kommission, en Devlin-kommission som då utfärdade en rapport. Och det baseras egentligen på att det blev en person som man visade sig var felaktigt dömd. Och han dömdes på grund av felaktiga utpekanden. Det var en polis bland annat och flera andra som hade pekat ut den här med 100% säkerhet. Och när polisen sa, jag är helt säker, det är han som mördade. Hans ansikte är för evigt inpräntat i mitt minne. Sen kom det fram att det var helt fel.
Så att en polis hade total fel helt enkelt.
Ja, trots han var så absolut 100% bombsäker. Och en polis också man tycker är superduktig. Och då tänkte man, någonting är fel här. Och i samband med detta så var det också det här DNA-testerna kom fram. Som hade upptäckt att massa personer som satt fängelse i USA, bland annat för våldtäkt där man hade sparat sädesvätskan, det vill säga sperman. Så tog man och analyserade den 10 år senare efter att man hade suttit kanske 10 eller 20 år i fängelse. Och insåg att oj, det är fel person som sitter i fängelse.
Och då satt de i fängelse på grund av att målsägaren, alltså brottsoffer, då hade pekat ut personen. Precis. Och säger, jag är helt säker på att det är den här personen. Och sen visade sig att nej, det är någon annan spärr.
Det var han som överföll mig. Det var han som våldtog mig. Ah. Och sen visade sig att det var inte han. Med 100% säkerhet.
Så att en sån rapport kom då, alltså där man hade sammanfattat allt det här.
Precis, och då var det olika faktorer man gick igenom. Och i det här fallet så var det ju, om det tar lång tid. Om du pekar ut någon sekunden efter eller minuten efter, då är det ganska säkert. Men om det går väldigt lång tid och du gjorde det här med Lisbeth Palmes utpekande.
Det vill säga lång tid från det att man har gjort sina iakttagelser av gärningsmannen och till det att man gör utpekandet.
Precis. Och ju längre tid det går, ju mindre säkert blir det. För människans minne är inte så bra som man tror. Det förändras. Man kanske till och med byter ansikt i huvudet. Dessutom gick det här fruktansvärt snabbt. Och det är också en sån sak som gör att utpekandet blir mindre säkert. Och dessutom så var hon oerhört chockad för att man har ju kanske inte stirrat på ansiktet så mycket, utan man stirrar på vapen, man stirrar på folk runt omkring, man tittar på sin man, Man tittar på massa olika saker och den tiden som man tittar på ett ansikte kanske är bara en hundradels sekund. Och då gör man inte särskilt bra iakttagelse. Speciellt om det är en person som man aldrig träffat innan och som man inte känner innan. Och massa olika faktorer var aktuella i det här fallet och man konstaterade att nej, med så här många felkällor så finns det en klar risk att Lisbeth Palme pekat ut fel person.
Och när du lägger upp det sådär så blir man ju rätt övertygad om att hovrätten kom till rätt slutsats, men ganska stora delar av socialdemokratin är väl av uppfattningen att Lisbeth Palme hade rätt och det var Christer Pettersson som utförde mordet.
Och så är det, och jag delar ju den uppfattningen till viss del ska jag säga. Om jag ska gissa på någon som jag tror har gjort det här, även om det finns en enorm osäkerhet och jag inte tycker han skulle dömas, så tror jag ändå att det är han, för det finns så många andra besvärande saker utöver Lisbeth Palmes utpekande. Och det är det många inte känner till och det är det vi ska prata om här lite idag.
Men innan vi gör det så tänkte jag höra det här avgörandet då från hovrätten, där man helt enkelt skrev i sin dom att man inte litade på uppgifterna från statsministerns fru. Vad fick det för effekter i det svenska rättssamhället?
Jo, man använder det här som praxis som det heter, det vill säga när man har en dom som man använder och kan hänvisa sig till efteråt av andra. Så här ska man döma, så här har hovrätten dömt och ska tingsrätten döma likadant. Och då konstaterar man just det och hänvisar till den här Devlin-kommissionens rapport och sa det att ni måste vara försiktiga, dömer man bara på ett utpekande så kan det ofta bli fel. Och titta på Storbritannien, titta på USA, det har blivit fel om och om igen. Folk har blivit dömda felaktigt för mord, för våldtäkt och för massa andra brott. Just för att man har en övertro och man litar blint på personens utpekande.
Precis, så att än idag, 2019, så hänvisar man till det här avgörandet beträffande Olof Palme och Lisbeth Palme.
Både den och den här kommissionens rapport.
Okej, men över då till våra teorier, vad det nu kan vara värt, kring vem det var som faktiskt mördade Olof Palme. Du berättade, Martin, att du har någon uppfattning i den här frågan.
Ja, utöver det här utpekandet från Lisbeth Palme som
vi inte ska lita på.
Vi ska lita på det till viss del, men inte 100%. Okay. Det är ju ett utpekande som har ett visst bevisvärde som det heter. Det vill säga, det talar för att det är han, men det innebär inte att det är bevisat. Så finns det andra saker. Om man bara tittar på Christer Petterssons egna uppgifter så sa ju hovrätten att nej, men den killen, han ljuger. Han har inte talat ett ord sanning. Man konstaterade att han hade försökt fejka ett alibi. Det vill säga han försökte få någon annan person att ge honom alibi den här aktuella dagen.
Ja, det är inte bra.
Nej. Och dessutom så visste man, eller man kom fram till efter att ha hört flera olika vittnen, att han visste det varit i området. Och han påstod dessutom att han hade somnat på ett tåg och därför var han långt bort och hade inte en möjlighet att kunna skjuta statsministern.
Men hade han någon tillgång till vapen då?
Det hade han. Men man kunde konstatera att han ljög om alibit och att han hade tillgång till vapen.
För det var väl ett speciellt vapen som användes för att mörda Olof Palme, va? Smith & Wesson 357 Magnum, eller hur?
Precis, men man kunde inte säga att han hade just sånt vapen där och då. Men man kunde säga att han kände personen som hade vapen. Christer Pettersson var ju vid det här tillfället en tungt kriminell person. Han hade till exempel suttit fängelse en längre period för dråp. Och det kanske mest besvärande och det som svenska folket inte känner till, utöver att han försökte fejka ett alibi, utöver att han ljög om ett alibi, så intygade grannarna att vid perioden för mordet, man kan inte säga, i och med att man hör dem så långt efteråt kan man inte säga att det var exakt samma dag, så hade Christer Pettersson eldat upp kläder på sin balkong. Kläder som dessutom precis passade signalementet på skyttens kläder.
Okej, och vad lämnade Christer Pettersson för förklaring till varför han hade gjort det då?
Ja, han sa att mitt torkskåp, det börjar brinna. Och mitt i natten hade han börjat bestämma sig för att torka kläder. Och då eldade han upp dem på balkongen. Så han, efter han fått den här informationen, så gick han med på att jag har eldat på balkongen precis i det här, de här dagarna som mordet var. Man kan inte säga det exakt samma dag, men någon av de här dagarna. Och det tycker ju personer kanske inte är jättetrovärt. Och i det här målet hade man ju väldigt mycket resurser. Så att då hyrde man in, fixade alla äkla torkskåp som fanns och provkörde de här timme efter timme efter timme och ingen av dem
tog eld.
Så att man konstaterade i hovrätten, och det får man väl konstatera, att Christer Pettersson, han hade inte många ord som han sa som var sanna.
Men bara för att ens utsaga inte är sann så betyder inte det att man nödvändigtvis är skyldig, eller hur?
Nej, och det är ju någonting vi brukar säga ofta i tingsrätten och i hovrätten. Men det i kombination med detta utpekandet, i kombination med att man faktiskt tyckte att en annan person som var väldigt tillförlitlig och trovärdig hade sett Christer Pettersson utanför den här biosalongen.
Ah, han var placerad i närheten också. Ah.
Och alla de här omständigheterna gör ju att det är oerhört besvärande för honom.
Men vad min största skepsis mot honom och att han skulle vara den skyldige, det är liksom motivet. Vad 17 skulle Christer Pettersson ha för motiv att döda statsministern?
Jo, det finns lite olika teorier om det. Det finns ju en kompis som han lärde känna i fängelset när han satt där. Han hatade Palme. Och han hade enligt uppgifter lovat honom för länge sedan att han skulle döda Palme vid något tillfälle.
Så Christer Pettersson hade lovat sin inmate kompis?
Sägs det, ska jag tillägga. Okay. Det är inga jättesäkra uppgifter. Hovrätten konstaterar att här finns det inte en tillstymmelse till motiv.
Nej.
Sen har ju folk spekulerat att detta kan vara, och när han väl ser då Palme helt plötsligt på gatan, tänker han, nu skjuter jag honom. Men jag tror inte att det var särskilt planerat. Men vem tror du att har mördat Olof Palme?
Jag tror ju inte på Christer Pettersson, men däremot en liten intressant twist på honom. Jag tror nämligen att det var Christer Petterssons dubbelgångare.
Oh, är det fjolhatten på nu?
Nej, jag vet inte fan, ni ska få lyssna här så får ni se vad ni säger efter att jag har made my case. Det här är alltså personen som kallades för dubbelgångaren helt enkelt, och det var för att han var så otroligt lik Christer Pettersson. Vilket då skulle förklara den här fantombilden, det vill säga en fantombild är alltså en bild som skapas utifrån vittnesuppgifter som har sett gärningsmannen.
Och så är det en artist eller en konstnär som ritar så likt man bara kan.
Exakt. Och det var helt enkelt lik Christer Pettersson, den här fantombilden, men den var också lik hans dubbelgångare.
Mm.
Den här personen som jag pratade om nu då. Och jag ska inte nämna några namn.
Men då kan man också tänka sig att om han är lik Christer Pettersson så kanske det förklarar utpekandet från Lisbeth Palme.
Mm. Exakt, då skulle du kunna förklara det också. Om den här dubbelgången hade varit med i The Lineup, då kanske hon hade pekat ut honom istället.
Du har sagt, nej vänta, det är han.
Exakt. Mm. Han hade dessutom tillgång till just det, just den typen av vapen som Olof Palme blev mördad med. Han ägde ett sånt vapen.
Och det var inte många, det ska man säga, att det var väldigt få personer i Sverige som hade tillgång till detta. Och man sökte med ljus och lykta efter varenda en och hittade ju alla utom ett.
Exakt. Och dessutom så bodde han i närheten av brottsplatsen, vilket gjorde att han hade möjlighet att utföra mordet.
Det är i sig många som gjorde. Centrala Stockholm.
Men inte så många som hade tillgång till just ett sånt vapen som Olof Palme mördad med.
Och var lik.
Exakt. Så att han hade alltså möjligt mordvapen, tillgång till mordvapen. Han bodde i närheten och hade alltså möjlighet att utföra mordet. Och dessutom, till skillnad från Christer Pettersson, så hade han ett riktigt fetingmotiv.
Oj, vad var det då?
Han hatade Olof Palme.
Och hur vet man det?
Jo, det vet man på grund av vittnesuppgifter. Han hade nämligen på grund av Olof Palmes politik förlorat stora mängder pengar och stod i princip på ruinens brant på grund av detta. Man hade nämligen från Palmes sida, de ville ju komma åt kapitalet och höjde skatterna till höger och vänster, och hade också infört då en omsättningsskatt på aktier, vilket hade gjort att börsen rasade, och då hade dubbelgångaren då belånat, satsat pengar på aktierna och också belånat sig, vilket gjorde att han förlorade alla sina pengar, och han skyllde Olof Palme, beskyllde Olof Palme för detta.
Men det borde ju vara väldigt lätt att utreda om han är den skyldiga, för att om han har vapnet, då måste man väl titta på vapnet och hitta det.
Exakt, och det är det som är så intressant. Dubbelgångaren, han blev som ett led då i den här utredningen där man kallade alla som hade vapen av den här typen till polisen. Han hade fått två kallelser från Palmeutredningen om att inställa sig till polisförhör. Men han hade skitit att inställa sig.
Mm-hmm.
Han kom inte, han dök
inte.
Sa
han varför?
Han blev kontaktad sen flera år senare av polisen på telefon och tillfrågade om han kunde komma in med det här vapnet. Så först hade han struntat i kallelserna och sen blir han uppringd och säger nu får du komma in med det här vapnet. Och vet du vad han säger då?
Nej.
Och jag har sålt det.
Aha, okay.
Jag har inte kvar vapnet. Så att hans Smith & Wesson 357 Magnum har aldrig provskjutits.
Men kunde man,
det har aldrig återfunnits.
Kunde man bara fråga, vem har du sålt till?
Det frågar man naturligtvis. Och då sa han, det var en okänd person i Kungsträdgården. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Till det kommer då på temat motiv. Det fanns uppgifter om att han vid ett tillfälle, när han hade sett Olof Palme på tvn, blivit så förbannad att han hade avlossat sitt vapen rakt in i tvn på Olof Palme.
Men kunde man kontrollera det på något sätt?
Det kunde man, och det är inte säkert att det var helt visat att det var på det sättet. Han dementerade själv att det var så, men det fanns starka uppgifter om detta. För mordnatten så hade han inget alibi.
Okay.
Han påstod att han hade varit hemma och sovit, inte särskilt starkt.
Nej, men inte särskilt ovanligt på natten.
I och för sig inte. Och det hade också framkommit från skytteklubben som han var med i att han var en utmärkt skytt. Och han stämde dessutom in på den gärningsmannaprofil som man hade tagit fram.
Okay.
Och sen kommer vi då till crescendot.
Varför du tror att det är han?
Nej, men det är liksom det som får bägaren att tippa över, om jag får uttrycka mig så. Många år senare då så upptäcker Palmeutredningen att men vad fan, här har vi ju tappat ett spår. Man har varit så fokuserad på en massa andra spår. Så man bestämmer sig för att åka hem till dubbelgångaren.
Han var trött på att vänta helt enkelt.
Precis. Så att man kör hem till honom, bankar på dörren. Polisen! Släpp in oss! Och gissa vad som hörs inifrån lägenheten.
Jag vet inte.
Bam! Bam!
Oj.
Han sköt sig själv.
När polisen kom och skulle hämta honom.
I rest my case.
Ja, det låter starkt. Låter starkt. Men samtidigt ska man ju veta att den här personen som sköt Olof Palme, han var antagligen ingen bra skytt, tror jag. För att han sköt ju ryggraden, ren slump, att han träffade precis där och så han avled. Det var ju inte så, jag tänker, hade det varit en bra skytt eller en yrkesmördare som många konspirationsteoretiker tror, då hade man ju skjutit i huvudet eller i hjärtat, tänker jag.
Ja, det här är intressant. Det var faktiskt så att Aftonbladet som enda nyhetsmedia, de lyckades få tag på dubbelgångaren och genomförde en intervju med honom.
Okay.
Före det han sköt sig själv. Och då frågade man honom omkring det här skyttet. Och då tyckte dubbelgångaren att det måste ha varit en amatör som utförde det här mordet. Och då sa han så här. Jag vet inte hur han bar sig åt, och nu läser jag från den här Aftonbladet-artikeln. Jag vet inte hur han bar sig åt för att missa Lisbeth Palme. Han kanske inte siktade på henne. Han kanske blev nervös. Enligt min uppfattning så låter det som att han beskriver hur han själv tänkte när han utförde mordet.
Eller så beskriver han bara det han tror utifrån sina erfarenheter. Och då låter det helt plötsligt en person som missar Lisbeth Palme, skjuter fel, träffar inte hjärta, träffar inte huvud, träffar ryggraden. Det låter ju snarare som en missbrukare, en kille som kanske har haft lite tufft.
Eller typ så som dubbelgångaren själv säger, jag siktade inte på henne, jag blev nervös.
Ja, eller så beskriver han bara missbrukare. Men det vi kan konstatera är ju att det finns mycket tvivel här i detta målet. Man kan gissa, man kan tro, man kan ha sina spekulationer. Men vad tror du? Om detta hade varit en helt vanlig rättegång, ett, nu ska jag inte säga ett vanligt mord, men du förstår vad jag menar, ett mord på någon som inte är lika känd. Och det hade funnits ett vittne som säger att jag kan placera honom på platsen. Sen dessutom hade funnits en person som hade sagt jag såg mördaren. Jag är helt säker på att det är mördaren och pekat ut honom. Tror du att det är givet att han hade blivit frikänd?
Nej, jag tror att det hade funnits ganska stor risk att hade det varit ett helt vanligt mord inom citationstecken och man liksom inte, det inte var så mycket på spel, så tror jag att det hade funnits ganska påtaglig risk för att någon som Christer Pettersson hade blivit dömd.
Jag tror definitivt det. Det är min uppfattning. Hade Christer Pettersson åtalats idag, nu när det inte är lika hett med Devlin-kommissionen och deras rapport och det här med allt snack om felaktiga utpekanden, och hade varit en helt vanlig person som hade blivit skjuten, kanske inte så mycket medialt uppmärksammat, då tror jag att risken är väldigt stor att med den bevisning som fanns mot Christer Pettersson så hade han faktiskt dömt, oavsett om han är skyldig eller var skyldig eller inte.
Okej, Martin, vad har vi lärt oss idag?
Jo, vi har lärt oss att oavsett hur trovärdig du är, oavsett om du är en brittisk polis eller statsministerns fru, så kan man inte riktigt lita på ett utpekande från dig.
Och det beror helt enkelt på att vi är människor.
Ja, och bara för att det är polis eller statsministerns fru så innebär det inte att du har en bättre förmåga att uppfatta och komma ihåg ett ansikte. Och det visar ju all forskning. Människans minne är väldigt dåligt. Människans minne är väldigt bedrägligt. Men människan funkar så att man är helt säker på det man minns. Även om man egentligen minns fel.
Ja. Jag kommer ihåg att jag hade någon advokat i någon plädering skulle beskriva skillnaden mellan trovärdig och tillförlitlig. Och då sa han att Amerikas president Bill Clinton, han var väldigt trovärdig när han sa att han inte hade haft sex med Monica Lewinsky. Men han var inte särskilt tillförlitlig.
Nej, det så kan man tycka. Så att kort och gott, det är väldigt viktigt för domstolen att komma ihåg detta, att man kan inte lita på ett utpekande. Men tyvärr, och det är väl också det vi har lärt oss idag, så ibland litar domstolarna på ett utpekande lite för mycket och har kanske glömt bort det gamla rättsfallet från 80-talet, det vill säga mordet på Olof Palme.
Och sen har vi också lärt oss vem det var som egentligen mördade Olof Palme. Precis. Nämligen Christer Petterssons dubbelgångare. Ja, ni har lyssnat på podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och med mig, advokat Martin Persson.
Nu tar vi ett välbehövligt sommaruppehåll och är tillbaka i höst laddade för nya expertkommentarer beträffande nya rättsfall och också gamla.
Mm.
Tack för att ni har lyssnat och jag hoppas att ni lyssnar igen i höst.
Tack, hej.